Vi ska få fira högmässa tillsammans idag på första söndagen i fastan när temat för gudstjänsterna är prövningens stund. Vi börjar som varje gång med att ni gärna får vända er mot varandra och hälsa varandra välkomna hit. Så kan ni som lyssnar på närradion och webbsändningarna hämta en penna för att anteckna psalmerna under tiden. Nu har vi hälsat färdigt tror jag, och jag berättar för er där hemma att psalmerna idag det är 175, 569, 74 och 252. Kollekten idag den går till Helsjöns folkhögskola, och insamlingen vid ljusbäraren så här under februari månad går till Nordisk Östmission. Under kommunionen sen finns det möjlighet till personlig förbön. Man kan gå ut på kyrktorget och till vänster så finns där ett rum där två personer gärna ber för dig och med dig. Och efter högmässan välkommen till kyrkkaffe i St. Pauli-gården. I kväll klockan 18 så är det musikgudstjänst, musik till Jobs bok, ett orgelverk av Oskar Lindberg från 1928. Och där kommer också att vara textrecitation under den här musikgudstjänsten. På onsdag sen så är det i vanlig ordning lunch, eller inte i vanlig ordning, men det är lunchmusik som det brukar vara ibland. Mitt på dagen, Sally Svensson kommer och sjunger. Och sen på kvällen så börjar vi 18.30 med gudstjänst i fastetid, så som det brukar vara under fastan. En möjlighet att få följa Jesu lidandes historia, predikningar över passionshistorien då i år enligt Matteus evangeliet. Och det kommer också att prägla torsdagsmässorna under fastan, de som är då torsdagar klockan 12. Men det börjar då onsdag 18.30 och sedan onsdagarna under fastan. Nu har jag sagt vad jag ska säga. Låt oss be. Fader, tack för att du har samlat oss till ditt hus den här stunden. Vi ber nu om din helige ande. Kom och öppna våra sinnen och våra hjärtan till att ta emot det du vill ge oss den här stunden. Välsigna oss i ditt eget namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Sedan slutade Abraham sina dagar. Hans söner Isak och Ismael begravde honom. Så står det i Första Mosebokens 25 kapitel. Och läser man det bara lite snabbt så där, så är det väl inget märkvärdigt med det. Men om man istället tänker efter, så var det ju så att runt Abrahams två söner hade det varit konflikt ända från början. Det började innan Ismael föddes, som vi kommer att läsa om i vår gammaltestamentliga läsning idag. Och när Isak sen föddes, då fick ju Ismael och hans mamma flytta iväg och leva någon annanstans, på en annan plats. Och Gud hade berättat om hur det skulle bli med Ismael när han blev stor. Han ska slåss mot alla och alla mot honom. De här brorsorna hade nog inte haft så mycket kontakt genom åren sen, kan man ana. Men när Abraham dog så sände Isak tydligen bud efter Ismael, trots allt. Och han kom, trots allt. Och så begravde de sin far tillsammans. Det ligger något försonande i de där korta orden i Första Mosebok 25. Sånt kan man få vara med om som präst ibland. På min första tjänst så satt jag en gång på en minnesstund och hade som vanligt kopplat på mitt folkligaste och trevligaste prästjag. Men det var väldigt jobbig stämning, tryckt länge innan det liksom lossnade och folk började prata med varann. Och jag fick höra i efterhand att den där släkten har inte pratat med varandra på 20 år. Eller den där gången när vi stod och bad i sakristian före en begravning om Guds beskydd för att det inte skulle bli slagsmål runt kistan. Så spänt var det mellan de som skulle vara där. Men efteråt så stod de och kramade varandra utanför kyrkan. Det är väldigt fint och gott när en begravning kan få bli en försoningsstund. Liv och död, tid och evighet liksom ställs på sin spets och våra mänskliga konflikter kanske ändå bleknar en aning. Men skulle inte de där stunderna kunna få utmana oss alla de andra stunderna i livet? Tänk om vi kunde leva på det där sättet hela tiden istället. Låta livet varje dag präglas av den här insikten om hur kort det är, hur nära det är mellan liv och död, mellan tid och evighet, så att vi faktiskt ville söka försoning både med varandra och med Gud varje dag. I andens kraft och i Jesu namn sträva efter att göra upp med det gamla, med synd och mörker, och sträcka oss efter det nya med sitt ljus och sitt liv. Låt oss bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Amen.
höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja. O Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad, hjälp oss att följa honom så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla angrepp. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Vi ska lyssna till Guds ord för den första söndagen i fastan enligt den första årgångens läsningar. Den gammaltestamentliga texten hämtar vi då ifrån första Mosebokens 16:e kapitel.
Abrahams hustru Sarai hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar. Och en dag sa Sarai till Abraham: Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka. Kanske kan jag få barn genom henne. Abraham samtyckte, och så tog Sarai, Abrahams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abraham hade då bott 10 år i Kanaan. Abraham låg med Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sa Sarai till Abraham: denna skymf är ditt fel. Jag la själv min slavflicka i din famn. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan dig och mig. Abraham svarade Sarai: du bestämmer själv över din slavflicka. Gör vad du vill med henne. Sarai bestraffade henne, men då rymde hon. Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Shur. Hagar, sa han, Sarais slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg? Hon svarade: jag har rymt från min matmor Sarai. Då sa han till henne: vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne. Och Herrens ängel sa: jag ska göra dina ättlingar mycket talrika. Så talrika att ingen kan räkna dem. Herrens ängel sa till henne: du är havande och ska föda en son, och du ska ge honom namnet Ismael. Ty Herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa ska han vara. Han ska slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder ska han bo. Hagar gav Herren som hade talat till henne ett namn. Du är seendets Gud. Till hon tänkte: har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Så lyder Herrens ord.
Du ska leda och styra mig, ditt namn till ära, ditt namn till ära, jag överlämnar mig i dina händer. Du ska leda och styra mig, ditt namn till ära, ditt namn till ära, jag överlämnar mig i dina händer. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig. Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Du ska leda och styra mig, ditt namn till ära, ditt namn till ära, jag överlämnar mig i dina händer. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner rätt. Ja, du är min klippa och min borg, du ska lösa mig ur snaran som det gillrat. Du ska leda och styra mig, ditt namn till ära, ditt namn till ära, jag överlämnar mig i dina händer. Du är min tillflykt, ja, du är min klippa, jag överlämnar mig i dina händer. Du ska leda och styra mig, ditt namn till ära, ditt namn till ära, jag överlämnar mig i dina händer.
Episteltexten idag hämtar vi ifrån Hebreerbrevets fjärde kapitel.
När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Så lyder Herrens ord.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det fjärde kapitlet. Jesus fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg, Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Fader, vi tackar dig och vi ber till dig för barnen här i vår församling. Och vi ber för oss alla. Ta oss upp till dina barn. I Jesu namn. Amen. Den gammaltestamentliga läsningen idag, den beskriver en riktig soppa av prövningsstunder och mänsklig svaghet. Det blir som en kedja av frestelser och fall som leder de inblandade allt längre från varandra och allt längre från Guds vilja med dem. Det börjar med det här gamla paret som inte har fått några barn, Abraham och Sarai, alltså Abraham och Sara, fast innan Gud har gett dem deras nya namn. Barnlösheten var inte bara en sorg för dem, utan också ett stort socialt problem och en skam i det samhället. Men så hade ju det fantastiska hänt att Gud hade talat och med starkast tänkbara förbundslöften hade han lovat att de skulle få jättemånga ättlingar, ett helt folk. Och Abraham trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig, som det står där i det sammanhanget. Men tiden när Abraham och Sara kunde få barn, mänskligt sett, den var liksom passerad. Så de tänkte att vi måste tänka ut en egen lösning på det här, för att det här löftet liksom ska kunna uppfyllas. Och för oss kan ju deras lösning på det här kännas ganska motbjudande. Bara det här att Abraham och Sara hade slavar. Och sen då att utnyttja en slavflicka som någon slags surrogatmamma. Abraham samtyckte till Saras förslag, läste vi. Men Hagars samtycke då, kanske vi tänker. Den var det ingen som brydde sig om. Men för dem var ju det här inget konstigt eller oetiskt eller så. Det var så samhället fungerade. Det här förslaget som Sara kommer med, det hade hon nog inte tänkt ut själv, utan var en ganska normal lösning vid barnlöshet. Problemet här, det var just att de tog till en mänsklig lösning för att liksom hjälpa Gud att hålla sitt löfte, istället för att lita på honom och vänta på honom. En prövning som blev för svår för dem. Och sen så är liksom alltihop igång. För Hagar blev det en prövning när hon märkte att hon var gravid. En prövning för hennes högmod. Gud vill inte att vi ska se ner på andra. Men när hon bar på Abrahams barn så började hon se ner på Sara. Kanske pika henne lite, var lite olydig sådär. Nej, jag orkar nog inte städa idag. Det är så jobbigt att vara gravid. Fast det vet ju inte du någonting om, förstås. Och det där blev en prövning för Saras tålamod. Gud vill inte att vi ska vara avundsjuka och orättvisa och sådär. Men det blev Sara. Och så skyllde hon på Abraham. Denna skymf är ditt fel. Nu får du ta hand om det här. Och det blev en prövning för Abrahams mod. Det här var ju en väldigt patriarkal tid. Men den här patriarken, när det brände till, då ville inte han vara med. Utan då sköt han det ifrån sig och sa: du bestämmer själv över din slavflicka. Gör vad du vill med henne. Och det blev en prövning för Saras hämndbegär. Gud vill inte att vi ska behandla de som är beroende av oss illa. De som vi har makt över måste vi också ha stor respekt för. Men Sara bestraffade Hagar så hårt att hon kände sig tvungen att rymma ut i öknen. Jag misstänker att det inte är någonting som en gravid kvinna gör i onödan. Det blir den här kedjan av prövningar och fall som gör att de kommer längre och längre bort från varandra och längre bort från Gud. Tills Herrens ängel finner Hagar i öknen och bryter kedjan och kallar henne till omvändelse. Vänd tillbaka. Och inte bara vänd tillbaka och fortsätt som förut, utan vänd tillbaka och underordna dig. Var den som tar första steget till försoning i den här soppan. Det måste ha tagit emot för Hagar, tänker jag. Men hon fick hjälp där i den där stunden. När hon liksom prövades i valet mellan att ta den rätta vägen eller den lätta vägen. Hon fick hjälp att välja rätt, eftersom Herren som mötte henne där i öknen och talade till henne gav henne löften som skulle omsluta henne och bära henne när hon vände tillbaka. När vi nu läser om de här tre, då är ju inte tanken att vi liksom ska skaka på huvudet åt deras prövningsstunder och deras usla sätt att hantera det som de råkade ut för. Utan vi ska inse att om inte ens de gick fria från det här, då kommer inte vi att göra det heller. Prövningar är en del av livet med Gud. Det ingår. Djävulen, världen och mitt eget kött kommer att sätta in sina stötar när de kan för att få mig bort ifrån om mina medmänniskor, sabba mina relationer med andra och framförallt då sabba min relation med Gud och få mig bort ifrån honom. Och om jag då försöker lösa de där situationerna som uppstår med mina egna mänskliga idéer och tankar och med min egen kraft, då kommer det inte att bli bra. Jag är ju inte bättre rustad att gå in i prövningsstunder än Abraham var, förstås. Det måste få bli med mig som det blev med Hagar där i öknen. Att Herren får tala, att han får leda i prövningens stund och ge mig den kraft som jag behöver för att vända om och ta rätt väg. Då kan alltihop leda till det som Gud vill med den här stunden. Det som Petrus skriver om i sitt första brev. Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som är beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Alltså en lärjunge till Jesus, ett Guds barn, har någonting som är så oerhört värdefullt. Mycket mer värdefullt än det förgängliga guldet. Och det är det som är äkta i tron. När ondskan kommer med sina olika angrepp, då vill Gud använda det för att tron ska renas och formas och förädlas fram till den dag när Jesus kommer tillbaka. Guds makt beskyddar er, skriver Petrus här som vi hörde. Och det blir ju underbart tydligt att det är så. Inte minst de där gångerna när den onde angriper dig för att få dig bort ifrån Gud. Men Gud tar det där angreppet och använder det för sina egna syften till att dra dig närmare honom istället. Göra dig mer beroende av honom. För det är det Gud vill förädla fram. Det är äktheten i tron, det som är så oerhört värdefullt. Abraham kallas ju ibland trons fader. Just utifrån det där stället. Han trodde Herren och därför räknade Herren honom som rättfärdig. Och det står alltså precis i kapitlet innan vår läsning idag. När Abraham ställer till det för sig och för andra ganska rejält. Så uppenbarligen handlar inte trons äkthet om hans egen förmåga att få livet att funka och hans egen kraft att stå emot i prövningens stund. Det här exemplet som vi har läst idag, det är bara ett av många där Abraham ställer till det för sig ganska rejält. Det går riktigt snett, men ändå kommer han inte bort från Gud. Utan till slut så leder allt det här som händer honom. Det leder honom närmare Gud istället. Söndagarna i fastan, de har kvar sina gamla latinska namn. Och det är det första eller de första orden i det introitus som man sjöng precis i början av högmässan på respektive söndag. Och den här söndagen heter, om man ser efter i psalmboken, invokavit. Därför att de inledde då med ord från Psaltaren 91. Invokavit med ett ego exaudiam eum. Han åkallar mig och jag svarar honom. Det är Gud som säger så där i Psaltaren 91. Om en människa som ropar till honom. Och om Abraham så står det där med liksom jämna mellanrum där i första Mosebok. Han åkallade Herren. Det är det äkta i tron. Att vi inte litar på oss själva utan på Herren. Så att vi åkallar honom för att få den kraft vi behöver när vi prövas. Och få den nåd vi måste ha när vi har fallit. Han åkallar mig och jag svarar honom. Det får vi ha liksom som ett baner över varje prövningsstund som vi möter i livet. I det är Abraham trons fader och förebild. Och du och jag har inte på något sätt en liksom sämre utgångspunkt än han hade när det gäller detta. Det blir vi påminna om i episteln idag. Vi har en frälsare, vi har en överste präst i Herren Jesus som vi frimodigt kan åkalla. För han har för det första prövats på alla sätt och varit som vi. För det andra utan synd. Båda de sakerna är viktiga. Därför att då förstår han våra prövningar. Han är inte oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Han vet hur det är. Du kommer aldrig att kunna chocka honom med vilka prövningar du måste kämpa med eller vilka synder du måste bekänna. Han har koll på det. Så du kan åkalla honom frimodigt. Träda fram till nådens tron i den stund då du behöver förbarmande och nåd. Men han har inte bara då förmågan att känna med oss, utan han har också förmåga att rädda oss. Han har den makten. Han har den styrkan och kraften som vi inte har. Det visar han ju när han prövas på alla sätt. Till exempel i evangelieläsningen idag. Inte minst på Golgata naturligtvis. Men om vi håller oss till evangeliet idag. Beskrivningen av hur Jesus sätts på prov i öknen. Den är en sån total motbild av det här träsket som Abraham och Sara och Hagar hamnar i. Här är det Guds son som möter den onde pang på. Och som sätter ner foten direkt fast han prövas långt hårdare får man ändå säga. Han säger tveklöst nej till det som den onde kommer med. Det står skrivet. Så lyder Herrens ord. Gå din väg, Satan. Jag tänker inte lyssna på dig. Jesus har inte bara förmågan att känna med oss i våra svagheter, utan han har också förmågan att frälsa oss med sin styrka. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. En tro som har en äkta och djup tillit som frimodigt åkallar honom, det är vad Herren vill förädla fram hos oss. Så att han får säga om oss också, invocavit me, et ego exaudiam eum. Han åkallar mig och jag svarar honom. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern. På honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven. Som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida. Därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. På vilkens rike icke skall vara någon ände. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen. På honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna.
och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss idag. Följande medlem av vår församling har avlidit, nämligen Rolf Georg Hansson, i en ålder av 95 år, 9 månader och 19 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Ska också be för de som har döpts här i vår församling, för Oskar, Isak, Lex och Mina. Gud bevara dem och välsigna dem nu och alltid. Amen.
Evige allsmäktige Gud, Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige Ande, var oss nådig. För alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen, vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfärdigas suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andens kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig genom Jesus Kristus vår Herre.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandets och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin nattvard ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaren prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium, din... Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är all ära och härlighet med din enda son och den helige ande från evighet till evighet. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Glutenfritt bröd finns för den som ber om att få det. Gå gärna fram i mittgången här och tillbaka på sidorna. Kom, nu är allt till rätt.
Längst ut i bänkarna ligger sånghäften som vi sjunger i. Längst ut i bänkarna hittar ni dem. Men vi börjar med se Guds lamm som tar bort världens synder. Se Guds lamm. Den finns inte i sånghäftet utan sjunger vi utan till. Se Guds lamm.
Se Guds lam.
I sånghäftet nummer 30. Nummer 30 i sånghäftet. Nummer tre, se Guds härlighet.
Se Guds härlighet har uppenbarat sig för oss i hans tempel, i Herrens tempel. Guds härlighet har uppenbarat sig för oss
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen.
Då sjunger vi nummer 37, nummer 37.
Låt oss tacka och be. Barmhärtige Fader, låt ordet som utgår från din mun och delaktigheten i det enda offer som sonar världens synd styrka oss i kampen mot alla frestelser och ge oss del i din eviga seger. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.